Så många gånger, vet ni, när man ska predika så känner man sig inte speciellt redo och speciellt fullkomlig. Jag var i Ryssland nu här och då höll vi faktiskt på att be för folk till 5 på morgonen, bokstavligt talat, sista kvällen. Och du vet, jag ska stå och profetera i 4-5 timmar över människor. Det är klart att jag känner mig trött. Och det är klart att jag många gånger känner att inte jag är redo för det här, va? För de tycker jag är väldigt häftig ofta när jag kommer från Sverige. Men jag vet ju att jag är inte så häftig som folk tror. Och istället då för att hålla på och tänka, nu måste jag be igenom, nu måste jag fasta, nu måste jag få till det här, så säger jag, helige ande, tack att du bara kommer med din överbevisning. Och så bara överbevisar han mig om rättfärdighet. Överbevisar mig om hur helgad jag är, hur fullkomnad jag är, hur rättfärdig jag är. Och så inser jag det, att det finns inget hinder för Guds kraft till att verka just nu. Det finns ingenting som hindrar att inte vi skulle kunna få se en massa mirakler just nu. Det är väldigt underbart att leva så. Vi bad för en kvinna för ett tag sedan som låg inne på psyket. Det var en mamma kom med en böneduk. Och så ber vi. Så jag bad tillsammans med henne då för den där kvinnan. Och sen så åkte jag därifrån. Och så tog hon böneduken till kvinnan. Och så efter det så möttes vi igen ett år senare. Och hon sa till mig, känner du igen mig? Och jag sa, nej, det kan jag inte påstå. Vem är du? Jo, du bad med mig för den här böneduken. Min dotter låg inne på psyket. Så jag tog böneduken och la på henne. Och idag är hon fullständigt frisk. Gud gjorde ett mirakel i hennes liv. Inte på grund av att jag är så fantastisk. Ja, men du vet, den helige ande flödar genom det som Jesus har gjort på korset. Det är väldigt enkelt då, vet du, att leva. För ett tag sedan här så hörde de av sig från kontoret och sa så här till mig, att vi har en liten utmaning. Ja, vadå, sa jag. Jo, vi har 7 resor som ska betalas, så ska du ha ut din lön också. Och just nu så finns det 45 kronor på ditt konto. För alla, du vet, alla är inte så snabba på att betala in sina arvoden, vet du. Och det är klart, då kan jag bli sur och börja tänka, hur ska det här gå? Och vad har jag gjort för fel? Behöver jag be mer? Men så tänker jag det, du vet, att himlen är öppen. Jesus har redan gjort allt färdigt. Jag är så fullkomnad och så helig. Och jag tackar dig, Fader, att just nu så flödar din kraft och så förlöser du allt det som vi behöver. Och pengarna kommer ju in, såklart. Du vet, det gör sån skillnad när du ser att synden är borttagen. Och du ser att det behövs inte längre något offer för synder. Jesus har helgat dig fullständigt. Han har rättfärdiggjort dig. Du vet, du är myndigförklarad. Det är väldigt skönt att veta. Vi hade en helande skola en gång. Och så kommer det in en nyfrälst kille på den här helande skolan. Jag tror den här skolan var det första han var med på. Och då sa jag det, att det naturliga för en kristen är att se Guds kraft. Det är omöjligt att predika evangeliet utan mirakler. Det går inte att liksom vandra med Jesus och liksom ha ett fokus på Kristus som är utan att se mirakler. Ja, han trodde ju på mig då, så han satte sig på bussen och så såg han någon som var sjuk. Och så började han be för folk. Och innan han hade klivit av bussen hemma vid, så var det i alla fall 10-tal som hade blivit helade. Och så kommer han till mig efteråt och säger, vad fantastiskt det är, jag var frälst. Är det här normalt? Liksom, ska jag gå och prata liksom med folket i församlingen? Jag sa, prata inte för mycket med folk i församlingen än, utan bara fortsätt att be för folket. För det är så det är att leva med Jesus. Han har välsignat dig med sin kraft, vet du. Och det flödar hela tiden. Och när jag blir frälst så sa folk till mig, nu går det bra att vara frimodig och tro Gud. Nu går det bra att tänka liksom att Gud ska göra mirakler. Men vänta några år och se. Och nu har jag ju väntat några år och sett och gått igenom diverse prövningar, blivit mordhotad, slagen och spottad på och suttit i fängelse och varit kidnappad för evangeliet. Men jag har inte har jag blivit mindre fått en mindre tro på Guds kraft. Jag har blivit mer på det här. Och det fantastiska är att i början så var det väldigt mycket egen strävan och så här, väldigt mycket jag skulle få till och väldigt mycket jag skulle bryta igenom. Och jag hade väldigt mycket synpunkter på liksom församlingarna, på alla troende som inte var lika brinnande och lika häftiga som jag. Men sen upptäckte jag att de är ju också helgade och fullkomliga i Kristus. Och så kommer jag på det att jag har sagt mycket dumt genom åren jag har predikat. Och Gud har haft väldigt nåd med mig. Du har säkert nåd med andra som jag tycker säger mycket dumt också. Det är faktiskt så. Jag så berättade för er igår här att jag kommer ihåg ett helande möte jag hade för 7-8 år sedan. Där vi hade en massa starka helanden. Men när jag tänker tillbaka på det, då tänker jag liksom, Gud, hur kunde du hela folk efter en sån dålig predikan? Ja, det är för att han är full av nåd. Du vet, Gud är mycket mer avslappnad än vad vi tror. Det är inte så noga för honom att du har rätt teologi och rätt tänk och tillhör rätt tradition och förstår allting precis rätt. Det är inte så att Gud sitter på tronen och så tänker han, åh nej, Martin säger någonting som inte är helt i linje med vad jag tycker. Nu faller allt. Eller Jan läste fel text i mötesledning, så ska det gå nu. Gud är mycket mer avslappnad än så. Och när vi ser det Jesus har gjort, då ser vi att vi är ett helgat, fullkomnat, rättfärdiggjort folk som inte behöver pressa på för att nå några mål, inte behöver kämpa för att bli andligare eller få tag på mer av Gud. Därför att vi har blivit välsignade med gudomens hela fullhet i Kristus Jesus. Han har tagit bort all vår synd. Sen är det jättebra för dig, vet du, att få tala ut med Gud ibland. Det är självklart att när jag gör fel, så säger jag förlåt mig. Ibland händer det att jag har sagt någonting till frugan som inte är så jättelyckat. Och då säger jag till Gud, förlåt mig. Jag har varit en stor idiot här. Så säger det till frun också. Ja. Men du vet, det är inte då jag blir förlåten. För det är inte min bekännelse som ger mig förlåtelse. Utan jag kan tala med min himmelske pappa om synden. Därför att han har tagit bort den. Men jag gör inte det därför att jag fortfarande är en syndare. Eller för att jag fortfarande är oren. Utan det talar jag med honom om. Därför att det är inte min identitet att hålla på sådär. Och sen så står det att den helige ande kommer och överbevisar om dom också. Det är alltid kul att se folks ansiktsuttryck när man säger om dom. För de har inte tänkt med när jag läste texten. Det står om dom. Till denna världens första är dömd. Har du upplevt motstånd någon gång? Tack. Har du upplevt attacker någon gång? Har du upplevt att det finns destruktiva krafter som kommer emot dig, vet du? Och du upplever att det är saker som gör anspråk på ditt liv som inte kommer från Gud. Du vet, då kommer den helige ande och så talar han om för dig att det är bara en tidsfråga innan den här attacken är bruten makten av. Därför att den här världens första är besegrad. Djävulen är avväpnad. Han är besegrad. Det är väldigt skönt att veta också. Tänk vad underbart det är att bara få överbevisning om att djävulen är besegrad. Tänk så många gånger jag satt i fängelset och sa till Gud, kom överbevisning. Överbevisa mig om rättfärdighet. För det känns inte så häftigt just nu. Överbevisa mig om dom. Att det här mörkret som försöker hålla oss här är besegrat. Jag vet att en del människor tänker när jag predikar så här. Att jag predikar så. Och det är lite så här ytligt. För jag har inte brytt mig om att sätta mig in i olika traditioner. Och brytt mig om att sätta mig in i liksom problematiken. Men det är precis därför jag predikar så här. Därför att jag vet att världen och problemen är så omöjliga att det finns bara en lösning på det, och det är vad Jesus har gjort på korset. Hade jag kunnat komma på något smartare som funkar bättre, så hade jag kört med det. Men jag har lärt mig att det finns ingenting som funkar bättre. Och när du förstår att du har blivit fullkomnad, att du har blivit helgad, du behöver inte hålla på och kämpa längre, så är det så mycket i ditt kristna liv som förändras. Du ber inte längre för att få tag på mer av Gud. Utan bön handlar om att han har välsignat ditt liv med sin närvaro. Han bor i dig och du har gemenskap med din himmelske pappa. När du förstår det här, så förstår du att du har egentligen ingen personlig relation med Gud. Utan du har fått något mycket bättre. Du har blivit inkluderad i sonens relation med fadern. Det är det som du betyder att du är i Kristus. Så du lever i en fullkomlig gudsrelation av nåd hela tiden. Wow. Och ni vet, jag har på något sätt fått gå en vandring i det här. Ganska mycket. Utifrån att jag kommer från ett missbrukarhem. Jag kommer från ett hem som var sönderslaget av droger, som var sönderslaget. Och liksom identiteten var ju den stora grejen för mig på något sätt. Därför jag kände ju alltid att jag var på andra sidan. Jag vet att det finns de av er som kan uppleva det här också. Att oavsett hur jag kämpade och försökte så fick jag inte ordning på mitt liv. Utan det gick så långt att jag ville ta livet av mig. Och sen så blev jag frälst. Och då får jag höra att allt är av nåd. Men sen efter ett tag, det har varit frälst ett tag, då får jag höra att allt är av nåd. Men det är ändå en massa saker jag måste göra. Jag är frälst av nåd. Och ska Gud sen kunna använda mig? Då är det upp till mig, va? Men sen upptäckte jag att det är nåd det är med. Vet du. Tänk vad det här sätter oss fri. Och du vet, du blir så satt fri i din tjänst. Vet ni varför människor kämpar med prestationsproblematik i sin tjänst för Gud? Det handlar inte om att folk vill hålla på med prestation och folk vill bränna ut sig och stressa ihjäl sig. Utan det beror på något så enkelt att man har en teologi som promotar prestation. Det är det du går tillbaka till. Därför att det du tror är alltid det du får en manifestation av i livet. Om jag tror att Gud har frälst mig av nåd, men sen är det upp till mig att få till resten, va? Måste jag be tillräckligt? Måste jag bryta igenom? Måste jag få till de här sakerna? Då blir det väldigt slitsamt att tjäna Gud. Men när du inser hur mycket nåd det här egentligen är, va? Då blir du fri. Och du blir fri från att ta dig själv på allt för stort allvar. Och förut så kunde jag många gånger känna när jag predikade och så här, att de introducerade mig och då sa de ju alltid så här, att nu kommer Martin hit och då kommer det ske mirakler och det kommer ske genombrott och så. Kunde som känna en viss press. Men nu har jag ju lärt mig att du vet, himlen är så öppen att jag kan inte göra, faktiskt inte klara av att stänga den. För jag, min liksom kraft och min idioti är inte starkare än Jesu blod. Och så gör det att du vet, det stiger inte åt huvudet. Bara i oktober så hade vi tre stycken som berättade att de har blivit helade på förbön ifrån väldigt svår cancer. Det var någon som hade fått sitt öra öppnat och så här en familj berättade att de hade fått ett starkt inre helande tillsammans när de kom på ett möte, så att deras familjesituation blev förändrad. Och du vet, det hade varit skönt för mig att kunna säga, ja, jag har brutit igenom och pressat på och ställt mig till förfogande och gått fram och liksom stått vid fronten. Men sanningen är att jag har inte gjort någonting egentligen. Jag hade bara dykt upp där. Och sen flödade Guds nåd. Och jag känner att det här var någonting som jag vill ha fram till dig ikväll. För jag vet att många av er som har kommit hit har kommit hit för att ni längtar efter att få uppleva mer av det övernaturliga. Och jag vet hur vi människor funkar, speciellt i pingst, det har jag sagt förut. Så är vi, det blir väldigt tankevurpa när vi kommer till den helige ande. För man är ganska med på att frälsningen är av nåd. Men ska man sen få tag på den helige ande, va? Då måste man söka honom. Hela Bibeln säger ju att den helige ande är utgjutet över allt kött och att Herrens ärlighet uppfyller jorden. Men någonstans så ska man ner i källan och pressa på, va? Och man ska liksom, det handlar om mig på något sätt. Jag ska få tag på den helige ande. Men du vet, den helige ande har aldrig lovat att förhärliga våra prestationer. Om vi fortsätter lite längre ner här, och jag ska avsluta med det, så kan vi se vad den helige ande har lovat att förhärliga. I vers 14 kan vi läsa. Han ska förhärliga mig. Till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Du vet, dig, dina gärningar och din prestation och ditt böneliv är inte mycket att förhärliga. Det vet jag om du ska vara helt ärlig. Och det kan jag bevisa för er genom att köra. Jag skulle kunna köra en fake-inbjudan här ikväll. Och säga, alla ni som känner att ni har läst Bibeln för lite. Räck upp handen, gör inte det nu. Alla ni som känner att ni har bett för lite och har dåligt samvete och att ni inte har vittnat nog. Kom fram! Då sitter ju allihop och känner att man kommer till korta, eller hur? Och då ligger tanken att om jag kommer fram och överlåter mig, så ska jag en dag komma dit här när jag bryter igenom så att Gud kan börja använda mig. För jag är ju inte riktigt bra nog. Men evangeliet är att han har fullkomnat dig. Det finns ingen anledning att hålla på så där, utan istället för att fokusera på dig själv och jämföra dig med dig själv och jämföra dig med andra. Glöm dig själv. Förneka dig själv. Att förneka sig själv betyder ju inte att avrätta sig själv eller liksom misshandla sig själv eller trycka till sig själv, utan att förneka sig själv betyder helt enkelt att jag räknar bort mig själv ur ekvationen. Jag har ingenting att tillföra här, utan jag litar på dig. Och du vet, när vi fokuserar på Jesus, då flödar den helige ande. Det är därför det står att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Den helige ande är väldigt intresserad av att förhärliga Jesus. Den helige ande är väldigt intresserad av att peka på Jesus. Och varje gång som vi talar om Jesus så kommer den helige ande. Ibland tänker vi så här då, att vi måste tala mer om andens gåvor och livet i anden för att folk ska få tag på det. Men jag skulle vilja säga att hemligheten i Bibeln till att få uppleva Guds kraft är att ha ett Jesus fokus. Kristus och honom som korsfäst, vet du. Och det finns någonting i det här, vet du, som gör att du blir så fri. Tänk, vet du, att slippa hålla på och kämpa för att bli bra nog eller få tag på tillräckligt eller lyckas tillräckligt. Tänk vad skönt att slippa känna att jag inte räcker till och slippa känna den här fördömelsen som så många kristna går och brottas med. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Han gör dig fri. Här ligger ju en väldig upprättelse i din personlighet också. För när du blir löst ifrån skuld och fördömelse så blir du fri till att vara dig själv. Kom ihåg, ni som var med igår, att jag berättade för er att en av de sakerna som jag bestämde mig för när jag satt i fängelse, det var att jag ska sluta försöka jobba med de som inte vill. Det var, sen läste jag Frank Mang, så han sa jag önskar, sa han, när jag, om jag hade fått göra något annorlunda, att jag hade slutat bry mig om de som inte ville och försöka övertyga dem att det vi gör är bra och bara jobbat med de som ville. Jag bestämde mig för att tidigare så var mycket så här vad vi pratade. Vi måste liksom ha ett förtroende och vara rädd om förtroendet så att vi kan ha så stor inflytande som möjligt på Kristi kropp och sådär. Men allt sånt har jag bara liksom lagt undan nu, därför att det betyder ju ingenting. Utan det som betyder någonting, det är att vi går tillsammans med Herren. Och det som betyder någonting, det är att han har helgat, fullkomnat och renat oss och välsignat våra liv med sin närvaro. Men i den här sfären av religion, jag känner att jag måste få trycka på det här lite grann. I den här sfären av religion och syndamedvetenhet så finns väldigt mycket skuld. Och i den världen så blir det väldigt mycket fruktan. Man blir väldigt försiktig. Jag har märkt ju när jag börjar jobba på ett annat sätt så här. Så sa jag till mina vänner och flera kontakter till mig att vi måste ta nya steg nu och göra saker lite effektivare, och det betyder att jag kan inte åka på alla ledarträffar som jag var med på förut och sådär. För jag har fru och jag har barn och jag har familj, jag kan inte liksom, måste omstrukturera tjänsten lite grann. Och helt plötsligt så är det ju folk som har varit mina, som sagt att de har varit mina vänner i 7-8 år som inte hör av sig så. Jag tänker, vad har hänt? Ja, men du jobbar ju på ett lite annat sätt nu, så nu blir det lite svårare. Okej, så du menar att eftersom jag inte håller mig innanför ramen som ni har satt upp för hur det ska gå till, så tappar vi hela våra vänskap för att jag känner att jag måste effektivisera. Okej, då struntar vi det. Då får ni väl sluta kalla mig då, så åker jag till dem som vill istället. Det är väldigt enkelt. Och du vet, det finns en frihet i Kristus här. Därför att i religion och i fruktan och i fördömelse så finns det här att du måste in under och böja dig under och passa in och vara så flat liksom att du inte kan. Men i Kristus så finns en frihet. Inte en frihet till att vara upprorisk. Va? Inte en frihet till att förakta folk. Jag menar, jag älskar Kristi kropp. Jag älskar ledarskapet där i församlingen. Jag har sagt till Lillemor att jag vill ha förbön och bli utsänd varje år. Och jag har människor som jag står ansvarig inför. Men du vet, det här med att inte behöva göra våld på sig själv. Inte behöva försöka vara någon annan och försöka passa in. Det var en av de grejerna som var när jag kom till kyrkan också. För jag kom utifrån världen, utifrån ett trasigt hem. Och jag kände att inte passar jag in i kyrkan. Inte jag är så fin och så häftig, så liksom så etablerad att jag kan vara med. Jag kommer ju från bibelbältet i Småland. Det var det ingen som sa så och tänkte så om mig, men det var ju någonting som jag gick och kände, för man går med den här fördömelsen och skulden. Men i Kristus så bryts makten av det. Du är fri till att vara dig själv. Du är fri till att gå med Gud. Du är fri till att göra det han har lagt på ditt hjärta. Ja, men det blir inte perfekt. Nej, det blir inte perfekt. Tänk vad mycket fel du kommer göra när du går med Gud. Tänk vad tokigt det kommer bli ibland och vad du kommer röra till det. Jag vet inte vad jag har lärt mig. När man är i en trygg miljö så gör det ingenting om allt inte alltid blir så perfekt och ser så perfekt ut. Tänk så många gånger mina mentorer har fått säga till mig: Martin, nu har du gjort fel. Och sen så gjorde jag ju en miss då som publicerades över hela världen så här. Det blev inte jättebra. Va? Det blev inte så lyckat som jag hade tänkt. Men vad då? Vi älskar Jesus och vi körde på. Och så samverkar han allting till det bästa. Och du vet, det här är en frihet i det här för dig. Du behöver inte ta dig själv på så stort allvar i det här, utan du kan slappna av. Du vet, Guds plan för ditt liv faller inte för att du inte gör allt rätt. Guds plan för ditt liv faller inte för att du gör bort dig. Ungefär som att människor går och tänker så här. Jag ska ta upp mer om det här imorgon också. Jag vill bara nämna det här ikväll, för vi ska bjuda in till förbön. Människor går och tänker så här. Att Gud har en plan för mig. Och så ger han mig en instruktionsbok. Och så ska jag lyda. Och lyder jag och följer den här planen för mitt liv, då blir det bra. Och då blir min fråga: tror du att Gud har byggt sin plan på ett så bräckligt sätt att den är beroende av din insats? Du vet, Gud räknade med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Tänk, det här har jag varit så glad över. Jag har sagt det till Gud många gånger. Vet du. Jag har inte utvalt dig, utan du har utvalt mig. Jag vet att jag är en dålig kandidat, brukar jag säga ibland. Jag vet att jag inte får till det här. Men det här var inte min idé, Gud. Det här var din idé. Och det är ditt namn som står på spel här. Du måste hjälpa mig. Ja, men det låter ju ganska nonchalant. Nej, det är väldigt ödmjukt detta. Det betyder inte att inte vi tar ansvar. Det betyder inte att vi inte har administration och sådana saker. Men det betyder bara det att du kan slappna av i att om han har helgat och fullkomnat dig och tagit bort din synd, vet du, så behöver inte det här med kallelse och tjänst bli någonting som blir en sån prestation för dig att du tänker att det handlar om mig. Och en del människor plågar sig själv. Och jag vet att det finns människor som sitter här när vi ska bjuda in till helande nu. Och så har jag kommit hit som är i och för sig med i Pingstkyrkan i Osviken, eller Brukkyrkan som det heter nu. Men jag är ju ändå lite trosrörelsepredikant och karismatisk predikant och sådär. Och därför så ligger det liksom lite i luften att jag har inte tro nog för att bli helad. Kanske han kommer tala om för mig att jag måste bekänna synd för att bli helad, eller att jag måste göra saker för att bli helad. Men det är ju det jag har stått och sagt i hela predikan. Han har helgat dig. Han har fullkomnat dig. Sluta fokusera på din egen insats. Sluta fokusera på vad du måste prestera. Och se på vad Jesus har gjort på korset. Du vet, livet är tufft nog ändå utan att du ska behöva hålla på och pressa dig själv och tala om för dig själv att du inte är bra nog. Ja, men Jeremia och Hesekiel och profeterna, de sa så. Jo, de sa så för att de profeterade om det gamla förbundet. Men du kan inte läsa Jeremia och Hesekiel som om det gäller idag. För det har hänt någonting sedan dess. Jesus har dött på korset. Han har försonat världens synd. Och jag känner att det är så viktigt för oss. Vi ser på honom, vet du. Vi ser på honom. Han har gjort allt färdigt. Han har helgat dig. Han har fullkomnat dig. Han kommer inte ihåg dina synder och dina misstag och dina överträdelser. Och ibland så säger jag till Gud, liksom, hur kan du fortsätta smörja den här förkunnaren? Han har haft liksom 10, 15, 6 skandaler. Varför fortsätter du verka? Ja, men då är det som att Gud talar. Han är min pojk, vet du. Det är min son. Jag har förlåtit honom, men jag har försonat honom. Jag tycker inte att det är rätt att liksom gå och vara otrogen för det. Men det är bara något så starkt i det här med försoningen. Va? Hur Gud bara reser upp människor igen och igen. Hur Gud bara kommer in och tar människor som inte har förtjänat det och bara gör något fantastiskt utav. Det är väldigt starkt där. Kan du se det? Hur fullkomlig du är i honom. Kan du se vad det betyder när han säger att sådan han är, sådan är också du i den här världen. Han vandrar tillsammans med sin himmelske pappa. Du är hans son, du är hans dotter. Han vandrar med dig. Även om du inte skulle göra något mer under resten av ditt liv. Så skulle han ändå bara älska dig. Och du skulle till och med få samma lön som de som har kämpat jättemycket. Därför att din lön är Kristus. Men det är väldigt svårt att vara still. När man har mött hans accepterande. Det är väldigt svårt att inte flöda på. När man har mött hans accepterande. Du vet, du är hans son. Du är hans dotter. Tänk om jag missar vad han talar till mig. Men det gör du inte. Han är din pappa. Du vet, när jag talar till Benjamin, våran mellanson här, så kan inte jag prata med honom på samma sätt som jag pratar till Linda. Och förvänta mig att han ska förstå. Eller hur? Om han sitter och spelar tv-spel och jag kommer in och så säger jag någonting till honom, då vet jag att han kommer inte höra vad jag säger. Ibland brukar Linda säga att så är det också när ni sitter och spelar tillsammans och jag kommer och ber dig om hjälp i köket. Då hör inte du heller. Tror hon. Men i alla fall så är det ju inte hans uppgift att höra så väl och tolka mig, utan det är min uppgift som pappa att prata så att han förstår. Om Gud, så är det med Gud och dig. Du är hans son, du är hans dotter. Guds vilja är skriven i ditt hjärta, det är din arvedel. Det är så mycket som blir påverkat när du får tag på de här sakerna. Det är så mycket i ditt liv som förvandlas och förändras. Jag blir inte utbränd, för jag känner inget tvång att tjäna. Jag känner inte att det är svårt för mig att stänga ner mitt jobb. Utan när jag kommer hem från mina predikoresor, då stänger jag ner sociala medier. Så det var lite värre med det innan jag åkte fast här. Men efter jag åkt fast och kom ut igen här, så jag stänger ner mina sociala medier. Jag går inte in på mejlen. Det är inget problem för mig. För jag vet det. Att även om jag inte gör någonting, så kommer Guds rike att utbreda sig åt höger och åt vänster i alla fall. Han behöver inte mig. Men han vill ha mig med på tåget ändå, för han tycker om mig, vet du. Det är som med pojkarna där hemma. Linda ska, jag tycker inte så mycket om att baka. Men min fru tycker om att baka. Jag tycker om att äta. Så vi kompletterar varandra. Och du vet, och så vill killarna vara med. Ibland. Och skulle Linda göra det själv, så skulle det gå snabbare. Det skulle bli renare, det skulle vara effektivare, det skulle bli bättre, kakorna skulle se, allting skulle se så mycket bättre ut och gå så mycket mer smärtfritt och mycket mindre tjafs och bråk och sådär också. Men det är klart, barnen ska vara med. Så är det med din tjänst, vet. Gud klarar av att baka den där kakan själv. Men du är ju hans pojk, vet du. Du är hans dotter. Han vill ju ha med dig i detta. Och det kommer ta längre tid. Det kommer bli mindre estetiskt. Det kommer bli mera tjafs och mera bråk. Och det kommer ta längre tid Men det är klart att du ska vara med på jobbet. Va? För att du är hans barn. För att du är helgad och fullkomlig och återlöst och renad och försonad och älskad. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din närvaro här. Vi tackar dig, Fader, för att du är här och kommer och rör vid oss just nu. I namnet Jesus. Tack, Herre, att du vill betjäna in i våra liv just nu. Och tackar dig, Fader, att du har fullkomnat oss, du har helgat oss. Det finns ingenting som hindrar att du skulle kunna komma och göra fantastiska saker i våra liv den här kvällen. Utan vi tackar dig att du genom din kraft och din närvaro är här just nu. Det finns så mycket vederkvickelse för dig som har varit trött. Jag känner att det finns några här inne som du sitter och känner att du har varit riktigt trött och riktigt sliten på slutet. Och Herren bara vill röra vid dig, vet du. Han vill ge dig ny kraft. Han vill komma med ny styrka, ny välsignelse över ditt liv och över din tjänst. Herre, vill lösa ut från skuld. Han vill lösa ut från fördömelse. Han vill du ska få uppleva upprättelse i ditt liv. Ja. Ni vet, ni som är förebilder kan börja komma fram här. Vi ska strax bara bjuda in här nu. Men ni vet, ibland så blir jag som nästan lite fördesam. Jag pratar ju med väldigt mycket ledare och väldigt mycket pastorer och så här. Väldigt mycket människor som är i tjänst på olika sätt. Kan du uppleva att ibland så blir det så mycket identitet runt omkring det här med tjänsten. Så blir det liksom den stora grejen i det kristna livet att jag ska fullgöra min kallelse. Och det är därför det blir så mycket liksom bråk och tjafs och liksom konkurrenstänkande och grejer. Så här. Men den stora grejen i det kristna livet, det är ju att du är liksom omfamnad av din himmelske fader. Han kommer liksom med en stor kram in i ditt liv och bara säger: jag älskar dig, jag accepterar dig, jag tar emot dig. Han har helgat dig, han har renat dig, han har tagit bort din synd. Vet du varför? Det fanns en tid när du inte sökte Gud. Men han sökte dig. Det fanns en tid när du kanske inte kände honom. Eller du har vuxit upp i ett kristet här. Men Gud har alltid sökt dig. Därför att hans vision och hans dröm har alltid varit familj. Hans dröm och hans vision har alltid handlat om att få omfamna dig, va? Få älska dig. Och jag har ju lärt mig någonting de sista åren utav vad det här med separation kan innebära. Så många gånger så bara satt jag och tänkte: tänk att bara få krama om Isak och Benjamin en gång till. Jag ligger i sängen och de kommer hoppa upp på mig och liksom busar med mig på morgonen och sådär. Det är det här evangeliet handlar om. Alla de här andra sakerna med tjänst och kallelse och nådegåva är bara en frukt av att Gud vill slösa sin kärlek på folk. Och det finns som en sån frihet i detta. Den dagen vi kom fram till, jag har sagt många gånger sedan dess, jag och Linda, att om du vill välsigna våran tjänst och vi ska fortsätta resa och få många öppningar, då är vi jätteglada över det. Vill du bränna upp våran tjänst, så ger vi den som ett brännoffer till dig. Inte som ett syndoffer, för det har Jesus redan gjort. Men om du vill bränna upp den, så får du göra det också. Då får vi ligga hemma på soffan och njuta av din närvaro istället. Det är rätt gott det här med. För det är inte det det handlar om. Utan det handlar om accepterandet i Kristus. Det handlar om att han har helgat, att han har renat dig. Och jag bara skulle vilja att vi skulle få be för det här nu. Som har kämpat i ditt liv med de här sakerna. Jag har aldrig känt att jag har varit bra nog. Jag har alltid känt väldigt mycket skuld och fördömelse, kanske du säger. Jag har inte känt att jag har varit bra nog för Gud. Inte känt att jag har varit bra nog för familjen. Inte känt att... Och så är det en massa saker du kan räkna upp där du kommer till korta. Men vet du att Herren vill bara gå rätt in i den situationen och bara lösa dig från skuld. Lösa dig från skam. Det är ju därför som vi får nåden också bekänna synd för honom. Inte för att få förlåtelse egentligen, utan för att konstatera att förlåtelsen redan är given. När jag säger förlåt mig fader, så blir jag inte förlåten, men jag får uppleva förlåtelsens kraft in i mitt liv. Jag får uppleva hur de här sakerna som jag har gått och burit på blir satt fri. Och du vet, det kommer inte hjälpa dig och gå och liksom älta skuld och fördömelse och skam och liksom misslyckanden. Den här vill lösa dig. Eller det kanske är så att du behöver låta Herren få röra vid dig när det gäller dina trossyskon. Det är okej att ha olika åsikter och liksom ha olika tankar och såna här saker, men du vet, alla andra är också fria från fördömelse och försonade och förlåta. Då kan det vara rätt bra att kunna släppa sina stenar. Och det är bra att säga en sån här kväll när vi bjuder in, därför att många människor har blivit väldigt sårade, slagna, skadade i kristna sammanhang. Men det hjälper ju inte dig att gå och vara besviken över detta resten av livet. Så om du ger det till Herren, så kan han komma in och läka dig. Jag har blivit exkommunicerad och hört av människor, flera nära vänner till mig vid olika tillfällen som sagt, jag vill inte ha med dig att göra mer. Men jag upptäckte att det hjälper ju inte mig att jag går och håller dig emot dem. Utan det stora miraklet har ju varit när jag kan titta på dem och möta dem och bara känna att jag bara vill se så mycket välsignelse och smörjelse i deras liv. Herre vill röra vid dig. Kanske du behöver helande. Kanske du behöver upprättelse. Kanske du bara vill möta Jesus. Då vill han röra vid dig den här kvällen. Och vi ska ta den här bilden som jag brukar ta utifrån Gamla testamentet. När man kom fram och bar fram ett offer till Gud, skulle man ta ett felfritt lamm och bära fram det till prästen. Och sen undersöker prästen lammet för att se om lammet är felfritt. Och är lammet felfritt, då lägger man handen på huvudet. Och så lammets felfrihet och renhet tillräknas mig, och min synd tillräknas lammet. Och så slaktas det här offret. Och det som har burit fram offret går därifrån ren. Och Jesus är ju lammet som tar bort världens synd. Han är ju vårt offerlamm som bar bort våran synd. Och när du kommer till förbön ikväll, så kommer du inte i första hand fram till oss, utan du kommer till Herren. Och vet du vad det fantastiska är? När du kommer, så kommer Gud inte titta på din insats och på vad du har gjort för att se, kan du ta emot ifrån Gud? Utan han kommer titta på Jesus och Jesu insats och se, är korset starkt nog för att lösa ut välsignelse i ditt liv? Är det Jesus har gjort starkt nog för att du skulle kunna bli välsignad? Och då vet vi att det är det. Så ni som vill ha förbön, ni är jättevälkomna fram här. Finns förebedjare här, finns förebedjare David. Och jag kommer finnas med och be också. Är det så att ni har något mer behov, så kan ni ta med någon förebedjare in i bönerummet som vi har här borta också. Och så kan ni sitta ner och prata och be tillsammans. Men just nu ska vi bara be att Herren rör vid er. Så går vi in i lovsång och tillbedjan en stund. Och när ni känner att ni är färdiga, kan ni börja röra er ut emot fikat om ni vill. Men vi vill bevara bara en atmosfär av tillbedjan och bön här inne. Så igår hur någon varit frälst och människor varit vidrörda. Och vi tror vi ska fortsätta ännu mer här den här kvällen. Så ni som vill ha förbön, och ni är jättevälkomna fram, så ska Herren få röra vid dig. Och så går vi in i tillbedjan tillsammans. Amen.